I Jesu namn fortsätter vi mötet. Och jag läser ur Matteus evangeliet, dess 13:e kapitel, versen 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Amen. Kära bröder och systrar, kära åhörare. Det har varit en glädje och det har varit rörande att vara här i Suviseurat, sommarmötet. Senast var jag här framme i tältet igår när vi delade ut nattvard. Och från den platsen är det väldigt fördelaktigt att iaktta nattvardsgästerna. Och det har varit väldigt rörande. En rörande upplevelse att höra den starka psalmsången, den kraftiga sången. Det var som stora vattensbrus i tältet här. Och samtidigt fick man också se ur människors ansikten och deras väsen att man var, under eller i foten av Kristi kors och såg på hans blodsår, hans kropp som har getts och blodet som har utgjutits för vår skull. Det var också fint att se hur det i sin tur rörde nattvardsgästerna. Man ville be om förlåtelse och ge synder förlåtna. Höra evangeliet från sina käraste innan man steg i nattvardsbordet. Idag har vi framför oss en text där man pratar om skatten som är gömd i en åker. Det är en av Jesu liknelser. Som jag sa så kommer det från Matteus evangeliets 13:e kapitel där det finns även andra liknelser. I början av kapitlet finns liknelsen om sådden. Sen finns det liknelsen om ogräset som såddes mitt bland vetet. Och då skulle man inte gå och rensa bort ogräset, utan man skulle låta båda växa till det är dags att körda. Det finns också liknelsen om surdegen. Och då liknelser om himmelriket som är som en skatt som ligger gömd i en åker. Det är också en som fina pärlor eller som ett nät i sjön. Himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. Och då samlar man den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. När Jesus berättade sina liknelser var tiden sån att han hade skickat iväg sina lärjungar i par par om par att förkunna Guds evangelium. Och Jesus vandrade på samma trakter som dem. Och så att säga granskade sådden. Hur den av lärjungarna sådda tronsfrön hade börjat växa. Och från liknelsen kan man dra slutsatsen att sådden har varit väldigt varierande. Det finns de som har med glädje mottagit Guds ord och blivit troende, slagit rot i tron. Men det finns också de som av olika anledningar har övergett finnarens glädje och lämnat eller håller på att lämna trons kamp. Och med dessa liknelser ville Jesus belysa Guds rike från olika perspektiv. Varför sa då Jesus inte rätt som det var? Varför talade han inte rakt? Det här är Guds rike och jag är dess konung. Det gjorde han också. Men även med liknelser. Och min förståelse är i alla fall att de här liknelserna hjälpte Jesus att komma fram till även till de hjärtan som redan på förhand hade stängt sig, som inte ville höra evangeliet. Men genom att använda dessa liknelser så kom man förbi hindren och rakt in i hjärtan. Och man kom in på den nivån där en människa kanske inte medvetet kan motstå Guds rikes budskap. Det var nämligen så på den tiden som det även idag, att folk hade fördomar. När Guds barn och från Guds, när Guds barn pratade och från Guds rike kom budskap, så var det lite varierande olika fördomar. Och så är det. Så verkar det vara även idag. När man följer till exempel media så finns det olika frågor. Och det känns ibland som att de här frågorna kommer från en viss förutfattad mening. Att man har en viss åsikt redan innan. Och att man ska hitta någonting dåligt med de här frågorna. Man ställer frågan så att det redan innebär att man inte vill höra svaret. Skatten som är gömd i en åker belyser Guds rike, himmelriket, från det perspektivet. Att det finns himmelriket. Det är som en skatt som en man hittar. Eller som en människa hittar. Och gömmer den igen. Och för den glädje. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger. Och köper åkern. Och när människan hittar den här skatten så gick inte mannen bara köpte själva skatten utan hela åkern. Vad var då skatten och vad var då åkern som han skulle köpa? Skatten är säkert lättare att förstå vad det är fråga om. Vad är den allra dyrbaraste skatten som du har? Det som är allra viktigaste för dig. I en psalm sjunger man om det också. Jesus min skatt. säkert i någon annan psalm också. Och även från Paulus skrivelse, apostel Paulus skrivelse, hittar man stöd till den här förklaringen. Paulus berättade att han var en förföljare av församlingen som följde lagen. Men det som han hade har han för Kristi skull förlorat. För han vill vinna Kristus till sig själv. Och därför var även Paulus beredd att sälja allt han hade för att köpa skatten och åken som finns gömd i den. Om den här åken då, så har man under tidigare predikningar också, tror jag till och med i morse, förklarat att även Luther sa: om du vill finna Kristus måste du först här på jorden hitta de som tror på Kristus. Och mitt bland dem finns Kristus. Och varför det var en åker i liknelsen så berättas det inte riktigt. Men vi får försöka se det så att en åker är på det sättet en dyrbar egendom för en jordbrukare, säkert på den tiden också. Men samtidigt så är det också, det består av mull och jord. Och när aposteln beskriver kristna, så pratar han om att ni har den här skatten i lerkrukor. Och då menar han den gamla delen i oss, den timliga delen i oss, som har skapats av jordens sand. Och även när man välsignar någon i graven, så säger man: ur jord är du kommen, jord ska du åter bli. Kristus vår frälsare ska dig på sista dagen återuppväcka. Och på det sättet finns skatten gömd i Guds församling. Och mitt i den. Och den här skatten fann mannen i texten. Antingen så är det en enkel sak att hitta skatten, eller så är det inte det. För när skatten ligger gömd. Och varför ligger den gömd? Och var är den gömd ifrån? För det första så är skatten gömd från det mänskliga ögat och det mänskliga förståndet. Luther säger: jag tror att jag inte kan ur min egen kraft eller eget förstånd tro Jesus Kristus eller komma till honom, utan den heliga anden måste hjälpa mig i detta. När människan föll i synd i paradiset, så fördärvades den mänskliga delen i människan, så att den inte är kapabel att se Guds rike eller att förstå det. Även aposteln säger. Kött kan inte ärva Guds rike. Och därför är det inte bara svårt utan omöjligt för en människa att se och hitta Guds rike, den skatt som det är. Och därför även i de frågor som ställs i vår tid så handlar frågorna om åkern. Kan det i en sån åker finnas någonting värdefullt? Eller kanske till och med i den formen att det kan ju inte stämma att det i en sån åker finns en sån dyrbar skatt som Kristus, vår frälsare, är. Så var det också med mig. Som en ung student. Så hade jag någonstans ifrån, jag vet inte varifrån, fått en viss sorts uppfattning om Guds barn och deras liv. Och den uppfattningen var ungefär så här. De troende är väldigt seriösa med trosfrågorna. De är så seriösa att de försöker vara perfekta, fulländade. Och kanske till och med är det. Att i deras liv så finns det ingen glädje och ingen frihet. Det var min bild. Den bilden hade fötts hos mig av Guds barns liv. Och när en person som har en sån här föreställning blir kallad till Guds rike från Guds barn, av Guds barn, kom du också, kom och se, kom och lyssna, kom och tro. Så var det en motstridig sak. I början så i början tänkte jag inte lura denna eller ta emot den här inbjudan. Det är någon människa som vill att jag kommer, ja, det är inte så viktigt. För mig var det viktigt att jag fick själv bestämma. Jag fick själv hitta, förstå och tro. Jag fick själv vara i någon sorts balans med det, hur jag lever och hur jag njuter av livet. Och vilken del av mitt liv är sånt som passar i ett troendes liv. Första gången jag var på möte var i gamla kyrkan i Helsingfors. Och då förberedde man sig för nattvard. Bredvid mig satt ett ungt par. Jag hörde med egna öron hur de bad varandra om förlåtelse. Och det äkta paret svarade, eller den äkta hälften svarade till den andra hälften: du får tro i Jesu namn och blod. Och tvärtom. Mina egna öron hade aldrig tidigare hört evangeliets röst. Och det lät som, och det verkade som att det här äkta paret var lyckligt. De kan be varandra om förlåtelse och förlåta varandra med Jesu fullmakt. Andra gången som jag gick på möte, när jag hade liksom kommit lite vidare i min uppfattning om det troende, jag tänkte det kan inte vara möjligt. I början tänkte jag det kan inte vara möjligt, men efter den här första mötet så började jag tänka, skulle det kunna vara möjligt? Och då lyssnade jag på en predikan. Och det lät som, jag tyckte att det lät som en apostel skulle tala. Kanske var den väldigt biblisk, den här predikan. Men jag tror också att mitt hjärta hade öppnats lite grann, så att jag kunde se dessa vyer i predikan. Någonting som jag också lade märke till var att bland mötesfolket så stack man upp handen och till och med kanske stod upp. Och då sa predikanten till dem, i Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Och sen sa predikanten, om det här finns någon som skulle vilja tro, alla sina synder förlåtna, så får du tro evangeliet. Och här finner vi oss. Vi kan ställa oss det är fråga om att göra bättring. Det är en teologisk fråga. En människa känner sin egen synd och blir förskräckt av den. Men också för det andra så vill man tro evangeliet. Man vill tro synderna förlåtna. Och för det tredje så följer det av detta en livsbättring som innebär att man lämnar synden bakom sig. Och då visste jag inte, jag skulle nog aldrig ha kunnat säga att jag befann mig i det här första skedet. Att jag kände min egen synd. Men så pass mycket kommer jag ihåg att jag kände mig orolig. Det var någonting som fattades i mitt liv. Jag kanske kunde ha känt eller förstått att jag sökte någonting. Men inte att det som jag sökte var frid, frihet, rättfärdighet. Och sen när mötet var över, och när jag såg de här mötesgästerna som jag själv hade en viss uppfattning om redan innan, som jag trodde att de skulle vara jätteseriösa, när de steg upp, började hälsa varandra, sa Guds frid till varandra, och de såg glada ut. Gissa om de verkade fria. Och gissa om, döm min förvåning. Kan det vara sant? Kan det vara så här? Kan i dessa människors hjärtan finnas rättfärdighet, glädje och frid? Och att man ser det så här på utsidan. Att även när man kommer som en gäst till mötet, som en främmande, så ser man det och upplever det. Att det här är ju ett glatt, fritt och rättfärdigt folk. Trots allt. Och då kom det då kära vänner och bröder som tilltalade mig och frågade lite hur jag kände inför att komma till mötet. Så. Och då berättade jag själv att jag hade kommit med helt seriösa avsikter. Och efter en kort diskussion så frågade de om jag ville tro alla mina synder förlåtna. Och det ville jag. Jag visste att det var någonting som saknades. Här fanns det någonting att erbjuda. Och det verkade som någonting som jag ville ta del av. Och de här bröderna predikade mina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Och frågade, hur känns det? Just då kändes det inte som någonting alls egentligen. Men samma kväll så kommer jag ihåg att när jag skulle lägga mig och redan fram till dess så hade en aftonbön hört i min kvällsrutin. Och ibland så kom jag på att jag inte hade bett. Och nu skulle jag be. Och nu när jag hade mina synder förlåtna och jag hade slutit frid med Gud av nåd, så kändes det som att även om jag, eller vare sig jag ber eller inte, så kan jag lägga mig i frid. Det kändes som en människa som länge hade varit vilsen, hade slutligen hittat hem. Och den är friden och glädjen i hjärtat som jag säkert som barn redan hade fått uppleva i mitt inre. Det hade jag fått. Den här åken symboliserar också att skatten är gömd i de här lerkrukorna, även på det i det anseendet att vi Guds barn är syndiga människor. I oss finns den köttliga delen som inte har gjort bättring, den timliga delen, och på det sättet är vi tulldelade. Och Paulus säger att om ni med anden lamslår köttets verk, så har ni rätt till liv. Och vår syndighet kan ju inte, det kommer ju ändå att synas utåt. Det finns fel i oss. Även om vi vill vara ärliga mot oss själva och erkänna våra synder framför Gud och människor och göra bättring från dem. Men för en som vill göra hinder av de här synderna, så finns det saker att använda. Här i evangeliet berättar man hur Jesus kom till sina egna som då inte ville ta emot honom. Men till dem som tog emot Jesus så gav han kraften att bli Guds barn. Och när vi går tillbaka till Luthers trons lära, att jag inte kan av mitt egna förnuft eller mitt egna förstånd tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Och till den här läran om bättring, att det finns först att man känner sina synder, att man tror evangeliet och att man förändrar sitt liv. Så på det sättet går det också i det dagliga livet. Eller i det verkliga livet. Och så det händer säkert till och med dagligen i ett Guds barns liv. att när synden fastnar och gör oss långsamma, så förstår man inte det ens i början. Man förstår inte vad man har gjort eller vad som är fel. Man kanske känner sig orolig. Eller att stämningen är lite pressad med de nära och kära. Men när man då får diskutera och be om den heliga andens ljus, så kan det kanske kristalliseras för oss att det var jag som hade fel. Det hände det, och då hände samma till oss som hände till det här unga paret i gamla kyrkan i Helsingfors. Man ber om förlåtelse och tror på evangeliet. Vår tid är liknande som tiden i Galileen, där själafienden gjorde sina illdåd. Och sådden som Jesu lärjungar hade stått gav en varierande skörd. Det fanns de som trodde och glädjades i sitt tro, i sin tro. Och det fanns de som smärtade. Det fanns de som stod emot. Även idag så görs själafienden sitt arbete, även inom Guds församling. Och även idag finns det orsak att ställa de här samma frågorna. Är trons sak, är Kristus en dyrbar skatt som efter att man har hittat den man är beredd att sälja allt för att köpa åkern? Eller finns det någonting annat, någon annan sak som har blivit så dyrbart för en att man inte har råd eller att man inte vill överge det? Det kan vara en ytlig sak eller en även någonting inom oss som stör oss, som förstör den och skattens klarhet. Och vid dessa frågor så löns det sig även idag när världen har sina egna skatter som en gång förloras. Så ska man ställa frågan till sig själv och även till sina närmaste. Är Herren Jesus Kristus och tron idag i mitt liv en sån dyrbar sak som inget annat överskuggar? Så får vi även idag förbli i tro. Och du, min broder och syster, du får tro dina synder och frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Och jag frågar nu som den här som en kär predikantbroder nästan 40 år sedan frågade i mötet i Helsingfors, om det finns någon som söker, som skulle i sitt hjärta vilja hitta det glädje, den frid och den rättfärdighet som du ser i Guds barns sammankomster och som lyser från Guds barns ansikte idag. Så våga tro från min predikan. Alla dina synder och all din otro förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Var välsignad, var trygg. Gud har öppnat dina ögon till att hitta skatten i åkern. Och det kan hända att du är beredd att sälja allt du äger och hålla den här skatten som det dyrbaraste i ditt liv. För jag ännu tro alla mina synder och tvivel förlåtna. Jag vill tro. I Jesu namn. Amen.